bakad blomkål med stuvad purjolök, gröna sojabönor, salsa verde och krispig kål.
Gud vad gott. Så det där låter som någonting jag skulle kunna gilla av verkligen. Vad tror du? Jag tror man blir lite mer mätt på det.
Ja, men jag vill också ha det.
Två stycken såna här.
Fantastiskt.
Ja.
Ja, då var det beställt mat till vårt nya avsnitt av Lunch med Montelius. Martina och jag har slagit oss ner på restaurangen på Åkeshovs slott i Bromma. Och här är man helt omsluten av grönt och känner sig lite grann som två prydnader i någon sorts sofistikerad julgran. Jag heter Gunilla Brodrej. Nu käkar vi! That you loved me
true, not false but true. Ni vet ju att undertecknad brukar tycka det är lite problematiskt ibland med lyxmiljöer, men grejen är att hela det här rummet är helt grönt, väggarna, dörrarna, och så jättemycket växter och stolarna är gröna.
Ja, precis, allting.
Det är en vinterträdgård. Det hänger små knippen av grönt i taket mellan kristallkronorna. Ja, allting är så trivsamt. Och så är det såna här trevliga servettringar i läder. Kanske?
Ja, ja. Just det.
Vi leker att det är konstläder.
Ja, det får vi göra.
Ja.
Just det. Precis. Nej, men jag läser en stridsskrift just nu.
Va?
Vet du det? Att Olga Tokarczuks Styr din plogg över de dödas ben.
Ja.
Det är en jävla stridsskrift.
Men gud, jag vill läsa det. Är det bra?
Ja, det är jättebra. Alltså Janina bor någonstans i skogen, någonstans i Polen, jag vet. Det står säkert någonstans. Men grejen är att hon är översättare och för detta broingenjör också.
Va?
Ja, jag kör hon. Nej, det var länge sedan.
Det var för länge sedan.
En grön flaska.
Vill du smaka också?
Ja,
gärna. Jag säger bara ja till allting.
Ja,
i alla fall.
Ja,
till livet. Jag säger verkligen ja till livet idag.
Ja, vad härligt.
Det är så fint att allting är grönt.
Ja, men man blir lite så här...
Pigg.
Ja, det är mysigt.
Det är mysigt. Ja, men det var jättebra.
Ja,
förstås. Liksom.
Ja. Förstått, förstått.
Nej, men grejen att hon tar parti för... Och det är någon slags appell för veganism, skulle jag... Ja.
Ja.
Men alltså, jag vill ju lära mig mer om Olga Tokarczuk.
Ja, ja. Och jag tror att det här faktiskt inte bara är så att säga Janina Dushenkos, alltså den här personen. Jag tror inte att det är bara hon som liksom har de här känslorna, utan att jag vet att Olga Tokarczuk också är vegan faktiskt.
Ja. Du borde intervjua henne.
Ja.
Kan inte Expressen skicka en förfrågan? Hon kan inte ha så mycket annat för sig. Hon kan ju inte liksom...
Vem
fan har kommit på den idén?
Uh-huh.
Vad ska hon göra hela dagen när hon är här?
Ja, men precis. Hon har väl tid att träffa mig en stund.
Jag tycker hon kan pipa över till dig i Mälarhöjden och träffa Balto och softa.
Nej, men hon är sån där, hon är lite grann av en galen tant, så att säga, propagerar för djurens rättigheter. Och hon liksom hon hittar ett dött vildsvin och då går hon liksom och polisanmäler det. För att det är ett mord och sådär. Va?
Men Gud, jag måste läsa den här boken.
Ja.
Och du, men i alla fall så tycker jag att du ska skriva en text om det.
Ja, det ska jag faktiskt. Roligt att du säger det.
Nu är jag som en sån där man som tror att saker är min idé. Jag bara,
ja Gunny, vet du, jag har ett råd till dig. Och det är att du borde skriva en text om den här.
Ja, men det är bra. Ofta är det ju det som gör det. Det ska jag villigt erkänna. Att det blir läst saker och ting. Det är att jag är så illa tvungen. Men tack för det.
Men det är väl jättebra.
Ja.
Annars skulle både du och jag bara säkert sitta och kolla på Expeditionen och Netflix.
Just det.
Men vi har liksom, vi kommer inte kunna betala våra räkningar om inte vi förkovrar oss.
Nej, just det.
Ja.
Exakt. Och bland annat eftersom den här då servetteringen var i skinn. Det här var även, hade ju tänkt att jag skulle läsa högt.
Ja, för nu vill jag ju höra det? Språket.
Det är ju, ska jag göra det? Vi får pausa lite innan jag hittar den här. Då. Jo, det är faktiskt när hon är på polisstationen och vill att de ska utreda fallet med den mördade, med det mördade vildsvinet.
Ja.
Ja. Och då hon liksom, hon bara tappar det och så sätter hon igång. Vad är det för en värld där ens kropp kan göras om till skor, köttbullar, varmkorv, en fäll framför sängen, där ett avkok på ens ben kan bli drickbuljong, skor, soffor, där någons buk blir en axelremsväska, där man värmer sig med andras pälsar, äter andras kroppar, skär dem i skivor och grillar i olja. Hur kan något så makabert få pågå? Allt detta dödande, denna grymma, likgiltiga, mekaniska, fullkomligt samvetslösa slakt utan spår av eftertanke och som dessutom gett upphov till ett överflöd av förljugna filosofier och teologier. Vad är det för en värld där dödandet och smärtan blivit normen? Är det något fel på oss, eller?
Ja, men gud, det är ju 100% rätt. Hon har ju 100% rätt. Men är det här någonting, är det här en replik liksom, som hon säger till polisen?
Ja, ja, precis, precis.
Fy fan, vilken geni. Och vet du vad jag kommer att tänka på? Nej. Jag kommer att tänka på Dostojevskij på något sätt. För att i hans böcker så får folk också utbrott ju.
Ja,
de har ju liksom monologer där de rasar mot olika saker.
Ja.
Men det här är bättre. Jag tror hon är bättre än Dostojevskij.
Tror du? Just nu känns det så.
Jag har ju sån förmåga att bli exalterad.
Ja. Men det har vi faktiskt gemensamt.
Ja.
Ja.
Att kunna liksom gå upp i varv över olika.
Just det. Lite grann på beställning.
Men jag har faktiskt inte hört motiveringen, alltså akademins motivering av hennes pris. Det vore ju trevligt att...
Ska vi bjuda på den?
Ja, jag tycker det är intressant. Det är verkligen också en pandang till den andra Nobelpristagaren Peter Handke som försvarar masslakt av människor. Det är liksom verkligen... Nej, det är en kontrast.
Det är en kontrast, ja. Det skulle ju kunna vara så. Man vet ju inte vad hon har för inställning till människor i och för sig. Va?
Nej, det har du rätt i.
Nej.
Gissar att hon tycker i största allmänhet att det är fel.
Ja, för att människor, när omvärlden märker att man är lite för starkt engagerad i sin hund, så kan man ibland få oroliga kommentarer om att...
Att man kanske är människofientlig.
Ja, just det, och att man inte glömmer bort sin man och så vidare.
Här,
ja, nu!
Här, ja. Så här lyder motiveringen då.
För en berättarkonst som med en cyklopedisk lust gestaltar gränsöverskridandet som livsform.
Mm. Tjusigt.
Ja, det var ju tjusigt och lite vagt.
Extremt vagt. Skulle kunna säga som de allra flesta bra författare.
Ja.
Tänk så, om de bara har skummat. Men i alla fall. Det här var ju lycka.
Ja. Det var lycka. Ja, för jag tänkte på det när jag hörde Laila i morse på Ring P1.
Mm.
En galen kattkvinna som ringde in till P1 och sa att politikerna bryr sig inte ett skit om djuren. Då tänkte jag på Olga.
Mm.
Men Laila fick prata till punkt med Henrik Torhammar, även om jag hörde på hans röst att det var lite sådär...
Men hade hon någonting alltså, konkret att peka på?
Ja, det hade hon ju, att det är så många hemlösa katter och folk inte förstår att de skaffar ett liv som kommer att leva i 15 år. Och...
Men det är så, politikerna skiter i djur i Sverige och då får de gärna säga emot mig. Men om politikerna hade tagit ansvar för det här med, om vi nu säger katter, då hade det inte funnits 150 000 hemlösa katter som många människor jobbar ideellt dygnet runt för att ta hand om. Jag är med i flera Facebook-sidor med katthem alltså. Jag försöker stödja dem med pengar eftersom de är i södra Sverige och så. It was there, there I knew,
not forgot but knew that you loved that hated but loved. Gunny, vi är inspirerade idag.
Ja!
Det här är ju liksom full rys.
Mm. Lyssnarna, vet ni vad vi pratar om? Vet ni det? Alltså det var på Klara teatern på Stockholms stadsteater där man hade det här.
Mm.
Det var, måste ha varit liksom 20-30 år sedan kanske.
God dag och hjärtligt välkomna tillbaka till Klaras Caféteater. Ja, det är inte klokt alltså. Nu är det faktiskt final. Det är final, tro mig eller ej. Och spänningen är fruktansvärd, fruktansvärd. Ni känner själv den laddade atmosfären här. Eller för att citera en berömd svensk diktare: teatersport är ett jävla skit. Nu har vi baxat den ända hit.
Det var liksom en gång i veckan framför en levande publik. Att man liksom, att man skådespelare ensemble ledda av Helge Skog. Och så fick de publiken att kasta in idéer vad man skulle göra teater om. Och det blev så jäkla kul. Sen var det ju också, tror jag, att det var två lag som tävlade, var det inte så? Ja, just det. Det behövde...
Ja. Det var väl det som var sporten liksom.
Ja, det var det som var sporten.
Man skulle vara bäst. Ja. Men det var ju av underordnad betydelse. Det roliga var ju liksom att se hur de hittade på. Grejen är att det är en sån sak som skådespelare egentligen gör hela tiden. Alltså i alla fall med dagens vanligaste sätt att jobba när man repeterar. Mm. Så är det ju. Som det danske ordet prøv.
Ja.
För att repetera, man prövar olika grejer.
Ja.
Så att det som ligger bakom en rolltolkning, det är ju massor med andra förkastade tolkningar och idéer om olika scener. Och man teatersportar sig ju på något sätt fram till det man märker att man ska behålla. Ungefär som man skriver en text, att man stryker ju det mesta liksom, men det behöver ändå skrivas för att man ska kunna stryka det.
Men är det det som kan bli problematiskt också om man, om det är intima scener? Nej. Om det är någon som ska hångla liksom, ska man pröva, då kan ni pröva er fram till.
Nej, men det är så kan man inte göra, då måste man koreografera. Vi sa till exempel regissören Staffan Ros, som nu också är pensionerad, men som jobbade på Dramaten i 35 år och sånt där, att när han skulle göra regissera sådana scener,
ja,
då gjorde man det undantaget att då fick det verkligen vara, nu ska du lägga din hand där.
Ja. Ja.
Därför att om de ska börja improvisera, det blir skitpinsamt. Så vidare de inte själva vill det. Men då gäller det att skådespelarna kan lita på varandra. Så att de verkligen improviserar en scen.
Just det.
Och inte gör det de längtar efter med just varandra.
Men vad tycker du om det här försöket med intimitetskonsulenter då? Som Riksteatern har anställt en sån.
Alltså, jag har inte orkat sätta mig in i det. För det första, vem är kvalificerad för att vara intimitetskonsulent?
Mm.
Var letar man, alltså var headhuntar man den personen?
Mm.
Ja, vad kan det vara? Men det är att de ska... De ska hjälpa folk att förstå hur intima de får vara, eller...
Va?
Eller ska, du, ska de hjälpa folk att komma fram till det här lilla ändre-grejen att ge fri tillgång till varandras kroppar? Som hon och Micke Persbrandt har ju.
Mm.
Eller what's the...
Har de en sån?
Ja, men Lena... Men, det är för att det roliga med Lena Ändre... Okej. Okay.
Ja.
Nu skvallrar vi lite.
Ja, det gör vi. Jag måste bara säga att det här är så jäkla gott. Skvallret kommer
men
strax.
Men den här jättestora grönsaken som är svingod. Ja. Är det alltså en...
Det är blomkål.
Blomkål.
Och blomkålen ligger liksom... täckt av såna här edamamebönor heter det väl, va? Eller nej, 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 gröna sojabrönor.
Sojabrönor.
Jättegoda. Och så ligger det då krispigt grönkål.
Mm.
Och så finns det, och så här är det någonting som inte jag riktigt förstår vad det är.
Jag tycker att det smakar som ananas. Eller?
Jag tror att det är någon slags picklad pumpa eller något. Det är någon syltad.
Men är det inte, men
det är
i alla fall
ananas, för det är ättrigare, va? Ja, jag uppmärksamma lyssnare hörde ju vad hon sa att det var. Och sen är det en härlig sås.
Mm. Det var det. Nu vill jag höra skvallret. Melina Ändre. Som ju för övrigt ska läsa nyårsklockorna.
Just det.
I år. Vilket jag ser fram emot. Alltså ni vet ju, ni som har lyssnat mycket vet ju hur exalterad och undertecknad alltid är inför nyårsklockorna.
Mm.
Nu när det är olika som läser hela tiden. Mm. Jag skrev ju en hel artikel förra året om Persbrandt och hans nyårsklockor.
Ja.
Kanske inte en allt genom hyllande recension, jag vet inte. Jag skrev ju fan ett helt uppslag.
Ja, det gjorde du. Det gjorde du.
Nyårsklockor.
Vad jätteroligt. Men nu är det ju så att det är
Det är ju inte samma hela tiden. De byter varje år. Ja, det är ett sånt gig liksom.
Ja, och för mig är det så spännande för att det är skådespelare. Mm. Mm. Och de tolkar dikten på olika sätt. Och i min där texten gick jag igenom lite hur folk hade giddrat med själva dikten på ett sätt som jag inte gillar. Alltså Pernilla August hade ju gjort om formuleringar. Så de skulle vara begripliga, men det blev jättedåligt. Och jag gillar ju, jag är ju språk... Jag är för språkets utveckling, men jag är inte för förenkling och förfulning. Nej. Och jag är inte för att förpassa äldre uttryck till sopstationen.
Det var inget fel på den gamla bibelöversättningen, kan jag tycka.
Nej men gud! Ska man säga våran farsa istället för fader? Ska barnen inte få höra det vackra språket? Nej, tydligen inte.
Tydligen inte.
Vad kommer nästa?
Många präster som liksom opponerar sig. Och vidhåller den gamla översättningen.
Ja, de får väl göra som de vill, antar jag. Eller vem
de gör, på och kollar. De får göra Gud vill.
Ja, just det.
Ja. Okej. Okay.
Bibeln är ju för övrigt jätte icke-vegansk.
Ja.
Bibeln är ju ett jävla blodbad.
Ja, det är den.
Inte minst när det gäller djur.
Nej, just det.
Som offras och men det, flabbas med.
Men det är så intressant apropå det. Att jag, för jag håller också på att läsa Ålevangeliet.
Den här som Niklas Jögo bort har sänt till hans syster innan den fick augustpriset.
Ja, vilken fingertoppsgefyl alltså.
Speciellt till den syrran. För att hon och Niklas andra syrra, de är sådana där som läser böcker hela tiden.
Ja, just det.
Förstår du?
Jag förstår precis så.
Vad mycket poäng vi får då. För att vi gav dem den. Den valde ju jag för att jag tyckte den verkade så intressant.
Ja. Nej, för Bibeln, Gamla testamentet formulerades ju väldigt specifika regler för vilka typer av
vattenlevande djur man får, eller djur är det ju inte, vad säger jag? Man får äta. Och då fick det inte vara djur som, alltså de måste ha fjäll och fenor, bestämde. Ja. De vattenlevande djur som man fick konsumera och äta, grilla, halstra,
ja,
och alla andra sätt man kan göra.
Kriterier fanns inte då kanske.
Nej. Men de måste ha fjäll.
Röka.
Röka. De måste ha fjäll och
fenor.
Fenor.
Ja.
Och då, det var då den här konstiga...
Ålar har ju ingenting med det.
Nej, fast jo, de har det, men sorry, de syns inte.
Så det bygger på ett missförstånd det här att man inte får äta ål.
Så därför klarade sig ålen från i alla fall judarna så att säga. Men det är andra som har käkat ål genom tiderna.
Men gud, jag hela tiden har luvat dem och hållit på.
Ja, ja. Det är jättefascinerande och hemskt är det också. För att ålen, alltså om man steker en färsk ål, då hoppar köttet i stekpannan som om den fortfarande levde. Och vad vet du om det? Det kanske den gör.
Det var ett stickspår.
Varför hamnar jag där?
För att Lena Endre har som en ål.
Nej.
Ridå. Är det här funkar bara inte. Nu tittade jag på mikrofonen som om lyssnarna kunde se mig. Alltså som att vi kunde prata. Nej, men säg inte att jag... Nej.
Nej då, det finns batteri kvar.
Mm. Bra. Mm. Nej men Lena... Vi kommer aldrig komma... Det här kommer egentligen fram till via den här katten. Nej men Lena...
Då har vi inte ens börjat prata om det vi skulle.
Ja. Nej men vi ska prata om andra roliga saker också. Ja. Vi får se hur långt det här avsnittet blir. Men vårt förra avsnitt var rätt kort.
Ja, det var.
Då kan man ju lyssna på det och det här tillsammans om man tar en lång promenad.
Så har vi ändå inte gjort fel, så att säga.
Nej, för att göra fel, det är vår största skräck. För vi är hashtag duktiga flickor. Och vi är aggressionshämmande och konflikträdda. Nej, du är inte det.
Nej, det är jag inte.
Det är du fan inte. Och apropå att göra saker i förtid.
Mm.
Så berättade du redan för flera år sedan i podden, då när vi var på den här showen med RuPaul's Drag Race.
Just det,
stjärnorna.
Julshowen.
Redan då berättade ju du att du bajsade samtidigt som du pratade med Jean-Claude i telefon. Så nobody's got anything on you.
Kulturprofilen.
Ja, kulturprofilen. Mm. Men vadå, har du varit aggressiv på något annat ställe på sistone?
Nej, men jag...
Du såg den en föreställning.
Jag var arg på Bärvälthallens 40-årsjubileumskonsert.
Ja, det var du skitsur på.
Ja, som liksom typ, det var en hyllning till männen. Alltså, ja. Hur kan man göra så?
Nej,
gör nej men det så. Går inte.
Det räcker med, alltså hela Bärvälthallen, har du tänkt på det? Mm. The inside of Bärvälthallen, ja, den är inte precis vacker på utsidan heller. Mm. Men den ser ju ut som en herrbastu. Nu är det fulaste jävla interiör man kan föreställa sig.
Ja.
Och jag är inte den som håller på och anmärker på sånt.
Nej,
det är men jag tycker att det drar ner upplevelsen.
Ja. Ja.
Att det verkligen känns som om man liksom sitter och bajsar tillsammans med en massa gubbar. Så det spelar ingen roll att de gånger jag har varit där på senare år så har det varit en stackars kvinna i långklänning som har fått berätta vad nödutgången är och hej, välkomna. Doesn't fucking help mer än trollkarens assistent.
Nej,
jag är ledsen för det här.
Ja, nej, men det är tråkigt. Men i alla fall. Nej, men jag vill inte ens... Jag är på så bra humör. Jag vill inte ens liksom tänka
men tänk
på
hur den jävla Bärvälthallen.
Jävla... Ja, men det var så här... Grattis Bärvälthallen, du är 40 år. Det är liksom, du har verkligen stått emot.
Du har verkligen inte utvecklat
stormarna. Ja. Nej,
Horace
jag har inte
bekommit
ett kort. Dung.
Jag tror att Horace Engdahl har ett klippkort.
Exakt. Hur kan dirigenten bara stå och prata om att Don Giovanni var en man som ständigt letade efter kärleken? Och sen han inte lyckades med det, så tog han livet av sig. Han var ju fan på en våldtäktsturné.
Letade Don Giovanni efter kärleken? I så fall lika mycket som kulturprofilen letade efter motherfucking kärleken.
Ja!
Alltså ja. Lägg ner. Om man ska göra Don Giovanni igen, då ska man göra den som en sorts dramatisering.
Ja, men det måste man faktiskt. Man kan inte bara fortsätta göra Don Giovanni på okommenterat, ärligt talat. Det går ju inte.
Ja, men
det tycker ju inte ens. Jag pratade häromdagen om en som då och då spelade Don Giovanni. Till och med han tyckte, vad fan, vad liksom händer? Don Giovanni, har du pratat om vad det var med Lena Endre?
Eller?
Nej. Men gör det då.
Men, för x antal år sedan, ganska många år sedan, typ 10 år sedan, så var det en debatt om bråkstakarna på Dramaten. Det måste vara ännu längre, 20 år sedan kanske.
Ja, jag tror faktiskt inte att det var så länge sedan.
Nej, så länge sedan kan det inte ha varit. Det kan ha varit
10 år sedan kanske.
Ja, men det var någonting i alla fall.
Just det, det var det.
Om någon osund kultur.
Ja, just det.
Och det var då... gick ut i någon intervju och sa att...
Som vi har sagt tidigare, vi är tvungna att bryta ner naturliga barriärer mellan oss väldigt fort. Vi ska ta på varandra, vi ska bråka med varandra, vi ska kyssa varandra, etc. I vilket annat yrke gör man så? Det är klart att vi har ett annat sätt att vara mot varann än på ett kontor. Och vi kommer varann väldigt nära. Här är det lätt att gå över gränser, för de är redan så utsuddade. Det är lätt att bli förälskad också. Det är lätt att bli förälskad i en människa som blottar sig. Det här är våra arbetsvillkor.
Sen så sa hon också att på teatern så måste man förstå. Och det här som jobbar så... Det är det här. Jag lever ju i ämnet för den här debatten. Varenda dag. Då säger hon någonting i stil med att... Ja, men det är sån hård press som vilar på oss skådespelare. Och om saker och ting pyser ut. Eller om
folk går över gränser eller så, här, så måste man ha förståelse för att det vilar en sån hård press på oss. Och då blev hon till och med inbjuden till Nyhetsmorgon i TV4. Det tror jag att jag har nämnt i podden.
Ja, det har vi pratat om.
Ja, och Jenny Strömstedt säger
men det. Återupprepa. Ja. För det är ändå intressant nu så, att titta på det där. Ha det i backspegeln. Mm. Nu när ändå Lena Endre är den.
Ja.
En av dem som står liksom hand i hand med
Lena. För här ser vi då.
Och, ja, i den här hashtaggen som jag inte minns namnet på.
Tystnad 12.
Just det.
Mm. Så här. Då ska jag alltså. Och själva inramningen är ganska intressant också. För då är jag alltså Lena Endre. En kulturarbetare. En Bergmanskådespelerska. En sån här riktig highbrow kulturpersonlighet som nedlåter sig till att medverka i det kommersiella TV4 som ju också du och jag och nu gemensamt har bespottat.
Vi både älskar och hatar TV4 kan man väl ändå säga.
Can't live with it, can't, och så vidare.
Ja,
men Jenny då är programledare och tillsammans med en manlig kollega som inte var chef och det var någon annan. Jag säger Jenny att men du men du har ju sagt det här med en hårda
pressen. Vill du ha mer vin, Martina?
Jättegärna.
Vill du ta? Ja, okej. Okay. Mm, förlåt.
Och då så säger
kan vi få varsitt glas till? Varsitt glas till eller är det fördäcka det?
Det var otroligt god mat.
Jaha. Vad är det här för någonting? Vi har glömt
det här som smakar lite som ananas.
Ja, det är, vad heter det? Gulbeta, fast den är picklad.
Picklad!
Jättegott!
Ja, ah. Toppen.
Ah. Nej, men du säger Jenny.
Nej.
Men vi programledare lever också under rätt så hård press faktiskt. Men jag tar inte min kollega på kuken för det. Och det är något, en dubbelhet ju där. För dels implicerar ju Lena Endres uttalande att de här männen ska ha rätt att tafsa på kvinnorna.
Ja, just det, just det.
För jag har faktiskt inte någonsin under mina 25 år i teatervärlden hört talas om det motsatta. Hur kommer det sig att det finns så många skådespelare som är av hankön? Som ovedersägligen är väldigt bra skådespelare och har jobbat kanske från 18 till 65 års ålder. Spelat alla våra största klassiker som ställer de allra mest relevanta existentiella frågorna och intellektuella frågeställningarna om livet och gjort de här rollerna på ett fantastiskt sätt och ändå inte lärt sig någonting.
Nej.
Alltså som att det går in genom ena örat och ut genom det andra. Så de kan liksom spela en komplex Shakespeare-pjäs, stor roll, omfatta liksom hela grundvalen i existensen som individ. Sen 5 minuter efter att de har lämnat teatern så sitter de och säger:
ja, du visar fitta. Kan jag visa fittan för mig, gumman?
Hur är det möjligt? Att missa allting som står i det manus man själv har tolkat.
Ja. Som verkligen inte lever som de lär.
Nej. Utan verkligen är...
De lever parallella liv. Jag tar hand där.
Men ändå så är skådespeleriet och en av den där var ju den senior mycket, mycket skicklig skådespelare och mycket, mycket välkända skådespelare som jag såg på ett genrep på Dramatens stora scen för några år sedan. Sådär. Och jag hatar honom. Han har varit bara skitdelakt mot mig så länge vi har känt för han. Men det jag såg på det där genrepet var så jävla bra. Han är så bra skådespelare så det är sinnessjukt. Så då tänkte jag, nej. Nu sätter jag mig över min personliga antipati mot den här människan och ger honom ett beröm. Så då säger jag det, jag tycker verkligen. För det var någon form av alla var i marmorfoajén efteråt eller någonting sånt där. Jag tycker verkligen att du är kanske Sveriges bästa skådespelare.
och han reagerar med att klappa mig på kinden som om jag vore en liten flicka. Och säga att det var rört sagt av mig eller någonting. Och jag ville...
Gud vad du ångrade dig.
Ja, men jag ville ju skriva som Lars Norén skriver i sin dagbok i någon kristillfälle. Kan man kräkas upp sig själv? Jag ville kräkas upp mig själv. Jag kände mig så jävla äcklig. Mm. Det var bara det att jag var så tag. Alltså, när någon är så där makalös.
Ja.
Så då tänkte jag att jag skulle vara en stor människa.
Just det.
Fast han hade varit bara taskig. I 20 år mot mig. Och då får jag tillbaka att bli behandlad som en 3-åring.
Eller som en liten hund.
Eller som en liten hund, ja. Får man klappa? Nej, tack.
Där kom du och viftade på svansen.
Och det enda jag vill säga om den här skådespelarens identitet, för att han är ju inte här och kan bemöta de här påståendena, det är att hans namn baklänges blir Grammar Det är det enda jag tänker säga.
Vi tar lite kaffe nu. Vi tar en slags reklampaus här. Medan ni funderar på vad det där.
Men jag är ju inte Agnes Arby som kan prata baklänges. Men jag vill bara säga att den sista bokstaven i mitt baklängesprat var Ö. Det kanske är en bättre ledtråd.
Jag tror det. Det besparar våra
stackars lyssnare. Tänk på skådespelare vars förnamn börjar på Ö. Down by the old mill stream, where I first met. Jag vill ge ett tips till våra lyssnare.
Ja.
Gå på teater ensam.
Ja, gjorde du det igår?
Det är kul. Ja. Mm. Berätta. Du var på Lägenhetsteatern. Det var så roligt. Du har också sett
den. Ja, jag har också sett den. Ja.
Jo, det var De förskräckliga föräldrarna av Jean Cocteau i regi av Rebecca Hemse.
Skulle man kunna få en liten kaka?
Ja, självklart.
Ja, de
här små
som
kolakakor
med
sin
choklad.
Jättebra.
Gud, vad gott. Och en av mina favoritskådespelare var med, Danilo Bejarano, som jag har jobbat med.
Ja.
Som också är en snäll skådespelare.
Han är också med Innan vi dör. Som går den här thrillern som går på SVT.
Han är väldigt bra skådespelare.
Han är bra.
Och så var det Kristina Törnqvist. Och så var det Anna Björk. Och Rachel Benér och Marcus Fögeli.
Obs, Danilo Bejarano har en pytteliten roll i den serien. Bara så att ni inte börjar bry era hjärnor med allt för mycket.
Ja, han kanske inte ens är med i alla avsnitt. Men han är med.
Nej,
i alla fall. Han är väldigt
toppen.
Berömd för kultserien Tusenbröder.
Han är även med i Linje Lusta.
Ja!
Ja,
exakt.
Ja.
I alla fall, och den här föreställningen...
Den där vidriga, snedsteg, mysiga kille. Väldigt komplex och bra roll liksom. Ja, eller hur?
Ja.
Oh.
Och i den här föreställningen är han en likaledes faktiskt.
Mums
väldigt...
sa jag om kakorna, inte om Danilo Bejarano.
Det roliga är, jag tror att Kristina Törnqvist råkade säga fel den kvällen jag var där. För att han heter alltså Georg i föreställningen. Och Kristina Törnqvist är då i fiktionen syster till hans fru. Och hon är kär i honom. Och då så har hon en replik på slutet där hon ska säga: jag älskar dig Georg. Men igår sa hon: jag älskar dig Danilo.
Oj då! Vad sa hon?
Ja.
Men gud vad konstigt!
Och så var det så där jätteroligt. Det var ju det sista rummet.
Jag vill aldrig hem.
Nej.
Va? Har du någonsin varit med om det?
Nej. Och det var så fantastiskt, för att då såg jag, man sitter ju så otroligt nära skådespelare, man är nära dem hela tiden. Och då så tittade jag så noga, för jag såg hur Kristina sa liksom: jag älskar dig Danilo. Och så sa hon: Georg.
Och Danilo sitter på ett bord. Hon sitter i en soffa och han sitter på ett bord. Och så är sceneriet liksom att då reser han sig från bordet och kommer och sätter sig bredvid henne. Och så ser jag hur de utbyter en mikrosekundsnabb blick.
Ja.
Ja. Båda känner att nu får vi ett skrattanfall. Håller in skrattanfallet, fortsätter föreställningen. Men det var... Ja. En exquisite moment.
Ja, verkligen. Men hur var det där? Alltså man, det är ju en lägenhet som ligger vid Hötorget ungefär, va?
Från precis på några Hötorget. Fönstret så ser man rakt ut mot filmstaden Sergel som ligger där.
Och då går, man sitter liksom i de här rummen och förflyttas. Några förflyttningar då.
Ja, det är tre rum man hinner vara i.
Ja, ja. Det är en slags relationsdrama.
Ja, det är ett familjedrama, ja, familjedrama. Som är otroligt incestuöst, infekterat, otäckt, men också väldigt mycket humor. Anna Björk är faktiskt väldigt bra som den här mamman då, slash fru.
Ja, det hemska, ja,
fruktansvärt
incestuösa.
Slabbig relation till sin hemmason. Den 22-årige Michelle som bor hemma och
bara försöker byta sig loss.
Och sen så, ni kommer inte hinna se den här, för den spelar bara, den spelar sista föreställningen när ni hör detta. Så att jag kan spoila, alltså han blir förälskad. Och det visar sig att även pappan har haft ett förhållande med den han blir förälskad i.
Ja, det är hemskt.
Och hans mamma vill i stort sett dö. Det är ett öde värre än döden för henne. Att hennes son på minsta sätt blir vuxen eller bryter sig loss. Och hon kallar honom för pojke. Fast han är vuxen. Och hon bestämmer sig omedelbart för att den här kvinnan är en subba. Subba. Och allting är bara... Det består av slime. Och ser man som publik dessutom... Liksom instängd med de här... Ibland, beroende på var man sitter, så kan man vara en halv meter från skådespelarna. Vilket är det är så många nivåer i det där. För man blir på något sätt medspelare i föreställningen. De tar ju aldrig kontakt med publiken. Men i och med att man är så nära dem, så blir det den där distansen som är att sitta i nedsläckt salong är helt borta. Man är belyst hela tiden. Och man är i knät på dem. Så att det är en jättespeciell upplevelse. Och dessutom så var en annan i publiken den kvällen igår var Dramatens nya tillträdande chef Mattias Andersson.
Okej. Så att lite grann av föreställningen bestod i att du då och då kastade till ett
getöga.
Ja, då får du se.
Maria Grop-Russell som är vd nu, som liksom har varit chef under den här övergångsperioden efter Erik, var också där. Jag träffade henne efteråt faktiskt, eller hon frågade om jag var jag, och så pratade vi lite. Men jag tänkte så här, okej. Och Mattias har jag träffat förut, han är ju dramatiker och sådär. Men då såg jag det här, och det var då det verkligen sjönk in i mig det som jag har vetat sedan länge, som är att jag inte vill bli chef för en sådär stor institutionsteater. För jag såg vad det, han har ju inte ens tillträtt, men han var ju där, han skulle såklart liksom gå och se alla föreställningar, han har säkert möten hela dagarna, det är liksom massor med förberedelser. Och så befinner han sig då i detta rum där han är upplyst hela tiden, det utspelar sig i lysrörsljus i princip. Och jag sitter där och tänker, jag ska absolut inte titta på honom och kolla hur han reagerar på föreställningen, men jag kan...
Nej, det går ju inte.
Att ändå då kasta ett litet öga. Och då ser jag hur han, för han vet inte hur många av oss i den lilla publiken som...
Nej, kan jag ju inte veta.
Känner igen honom. Men han
är fortfarande ett rätt obekant ansikte i Stockholm.
Det är ju. Men i publiken kan det alltid finnas sådana Dramaten-fans som har väntat.
Och de som
på.
Går på just den här föreställningen är lite sådär av
liksom lite Dramaten heads ändå.
Ja, och som alltså, kanske har undrat jättemycket, vem blir det nu då?
Ja, ja, ja.
Och så har de tagit här, reda på det.
Ja, ja. Och de och känner det är svårt igen att få de här biljetterna och alltihopa. De har varit, de är på tårna lite. Publiken är på tårna.
Exakt.
Ja.
Och han vet ju att jag vet vem han är.
Ja.
Och någon mer kanske också. Ja. Så då så tittar jag lite snabbt.
Ja.
När jag verkligen vet att han inte tittar på mig.
Ja.
Och han vet ju också att skådespelarna vet att han är där.
Ja, just det.
Vilket
just
är en
det.
Ny
ja.
Press.
Ja, exakt.
Så han...
Det var därav det här Danilo kanske. Att det var ja. En slags ja, nerverna.
Mm. Nerverna var utanpå. Så att
ja.
Då... så ler han... Han skrattar, han utmärker sig inte på något sätt.
Nej.
Naturligt, han sitter ju inte och avskarvar. Men däremot, när det händer något som ska vara roligt, då hör man så här. Och så och så, så ler han och ser uppskattande ut. Liksom.
Ja, ja.
Han ser uppskattande ut. Liksom. Det måste han ju
göra. Ja, det måste han ju.
Vad som rör sig
han sätter
huvud.
På sig den.
Ja, ja, man kan inte veta vad han tänker egentligen. Han kanske hatade det, han kanske älskade det.
Ja.
Han har redan lärt sig.
Ja.
Hur man ska vara när man är teaterchef. Han är mest där för skådespelarna. De ska inte känna sig hotade. De ska inte känna sig undervärderade. Och sen så när föreställningen är slut så säger då den här publikvärden att ja, nu är det slut. De som vill får gärna gå och se sig om i lägenheten om de vill. Och det ville ju jag. Det ville alla. Så jag gick runt där och så. Och då så kommer ju tre av skådespelarna kommer ut. Kristina, Danilo och den här Fögli. Och är jättegulliga. Ja, eller jag känner ju Kristina och Danilo. Så vi pratar. Men då måste ju också Mattias Andersson förstås dröja sig kvar.
Ja.
Så ett tag så är vi en liten klunga personer som består av Kristina Törnqvist, Danilo, Mattias Andersson och Maria Grop Russell och jag. Och Danilo är den enda av de här som jag har jobbat med.
Ja.
Så där är ju förgången liksom, ja men gud och fy fan vilken ångestfamilj. Åh
ja.
Oh, men jag känner så här och så här när jag ska spela och bla bla. Och sen sån här unga Fögeli då, han är såhär, hej, vad kul att du kom. För jag är en presumtiv framtida arbetsgivare.
Ja,
vad roligt att du gillade föreställningen. Och sen, Kristina Törnqvist är ju bara, hej, jaha, spelar ingen roll. Men Mattias nickar avmätt. Han vill inte att jag ska känna att jag kan räkna med några pjäsbeställningar i framtiden. Men inte heller motsatsen.
Nej,
han måste förhålla sig neutral.
Ja, just det.
Grop Russell känner sig nog, tolkar det som, jättelättad att hon inte behöver släpa det här ensam längre. Och därför lite uppsluppen. Hon har blå kajal.
Jaha, blå?
Ja, liksom ljus.
Gud, vad 1980-tal.
Ja. Och ja, men känner sig uppsluppen. Så hon säger, hej, är det du som är Martina? Ja, det här är tredje gången jag ser den här föreställningen.
Va?
Verkligen spännande. Verkligen så här. Ja gud, jag säger, jag skulle också vilja se den igen. Men man vill ju inte, jag vill ju inte liksom köpa mer än en biljett. För jag känner att andra måste ju hinna se den också. Ja, nej men det har du ju rätt i. Men oj, 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 vilken upplevelse ändå. Ja, så hon verkade positivt inställd. Henne skulle nog kunna få pressbeställningar av om hon hade fortsatt vara konstnärlig ledare. Men Mattias, han är så cornered. Han har ju garanterat fått 500 mejl redan.
Ja, gud, ja.
Så han vill inte ge någon så mycket som en lillfingernagel.
Nej.
Du förstår.
Åh, det är inget jobb man vill ha. Inget jobb man vill ha.
Gå runt där och se neutral ut och vara vänlig.
Och samtidigt jag menar, det är ju för det han då är han är ju inte sig själv. Han är ju full av uppfattningar om den här upplevelsen.
Han kommer ju, men han kommer aldrig mer få vara sig
själv. Han har ju så mycket notes han skulle vilja.
Givetvis, för han är ju själv
det.
Både dramatiker och
ja.
Han. Men det går ju inte längre.
Men det går inte. Nej, det går inte.
Det är som det där, du vet, i när lammen tystnar, när Anthony Hopkins är fastspänd i en grimma.
Ja, just det.
På en sån här pirra.
Det är exakt
så. Är det vad dramatiskt.
Ja, exakt. Han skulle egentligen vilja bara bli av med den där och bara sätta tänderna i folk.
Och nu så vill jag se, det jag vill se nu är Strindbergs intima teaters julshow.
Med Robert Fuchs.
Ja, för att han var och såg vår föreställning nu förra veckan. En kväll när jag var där och jobbade. Och då, så berättade han att han... Han hade alltså hoppat på det här när det var 2,5 veckor till premiären. Ja. Av någon anledning.
Ja.
Jag tror att han gör det här i drag mestadels. Och det är alltså nya konstnärleden där, Anna Pettersson, som regisserar. Och min gamla kompanjon Eva Fröling också med. Och det är det sista skvallret då i det här poddavsnittet. Men då så säger min... Eva, för er som inte vet, hon spelade alltså tillsammans med min salig vän Johannes Brost i Född ond, som vi gjorde 2015 kanske, ungefär. Och det var väldigt mycket med det. Men så du säger, men hur är det med
hon
Eva?
Hon försvann ju, hon gick ju under jorden.
Ja, det gjorde hon. Det gjorde hon. Long story, men det gjorde hon.
Ja.
Och så du säger till Robert, men hur är det med Eva då? Och då sa han, ja, hon är topptunnor. Och mer behöver man liksom inte säga.
Nej.
Till den som har upplevt Eva. För hon är alltså alltid topptunnor i meningen, det är alltid någonting väldigt akut på gång. Och det kan vara, alltså när vi började repetera för hon, så var det att hon ville sälja sitt sommarhus som hon hade nyligen köpt, men nu inte ville ha längre. Och den där mäklaren var så jävla dålig. Och sen så var det att det var något skit med hennes balkong. Ja. Hemma där de bodde också.
Ja.
Och sen kom ju på att det var fel luft på Brunnsgatan. Och plötsligt var puts väck. Så att det är alltid någonting med full kareta på gång.
Vi pratade alltså om Emily, Fanny och Alexander.
Ja. Det där berättade hon ju också om, det är säkert dragit i podden. När hon spelade in den där ångestscenen.
Ja, alltså,
men det
hon, ja, men kanske. Men just det här att hon skrek rakt ut. Och ja, de behöll det sen.
Ja. Hon beskrev hur
när Allan Edwall har dött.
Ja.
Ja.
Hon beskrev hur det gick till och att Ingmar Bergman inte var så snäll.
Han var inte så snäll.
Nej, alltså när de skulle spela in den scenen. Det är ju en klassisk scen, lyssnarna. När Allan Edwalls rollfigur just har dött. Och Emily / Eva Fröling, hans fru, går fram och tillbaka mellan rummen. Och vrålar ut sin sorg. Så är det... Man ser ett par skjutdörrar som är öppna. Och så ser man Emily som går fram och tillbaka.
Ja.
Och gråter och gråter.
Först var det meningen att hon skulle vara knäpptyst.
Ja.
Ja.
Det var meningen att hon skulle, det skulle vara en sån där tyst, sammanbiten sorg. Ja. Och inte bara hon heller, utan att det skulle vara ett helt, liksom hela familjen skulle bara stå bredvid hans döda kropp. Och vara sammanbitna och sörja. Men sen så blev Eva uppringd på bussen på väg till inspelningen. På något sätt. Och fick veta att nej, men du ska bryta ihop. Du ska skrika. Du ska vråla ut din jävla dödsångest. Du ska liksom... Du måste ju ha varit hemma innan du åkte hemifrån, för det fanns ju inte mobiltelefoner då. Eva, skitsamma.
Ja, ja, ja.
Väldigt kort innan du skulle spela in det.
Ja,
så fick vi samma dag.
Så jag satt och tänkte på det på vägen dit.
Ja, att okej, Ingmar har ändrat sig. Jag ska primalskrika. Och då var hon på en sån här packad buss med liksom massor med folk. Ja, okej. Okay. Och så kom hon till den där inspelningen. Då var det ändå lite väntan och lite smink och lite så. Men sen så skulle hon göra det. Och då så samlade hon liksom all sin smärta. Och vrålade ut den. Och det gick på en tagning. Den enda tagning som finns är det ni ser i filmen. Men det hemska var att sen när hon hade gjort det där, så sa Ingmar bara, ja, tack Eva,
Du kan gå och ta en flaska mineralvatten. Då förbereder vi för nästa scen. Han...
Nej.
Inte beröm, inte hur mår du, inte kram, inte...
Ingenting.
Nej. Han hade fått det han ville ha. Det fanns, på filmen liksom. Fanns gammal Eva till då?
Nej, just det.
Och det är på något sätt ett sånt
där rivigt, monument. Verkligen slitigt ut sitt hjärta.
Monument över självtagenhet, känslokyla, ointresse för andra människor. Att se andra som förbrukningsvaror. Vilket jävla svinbeteende. Och sen blir han geniförklarad för livet. För att ha använt människor liksom på det här sättet. För det är klart att det där inte var en engångsföreteelse. Så på ett sätt så kan jag... Det är klart att det är jättejobbigt när en skådespelare plötsligt försvinner. Men jag är faktiskt inte arg på Eva. Och jag tycker fortfarande att hon är en jättebra skådespelare. Men däremot, om man vill se den här julform, det kanske du och jag skulle göra.
Ja, ska vi göra det?
16 december är det premiär, tror jag.
Ja, så kan vi podda efter då.
Ja, för att jag tror att man ska ändå se till att boka biljetter så tidigt som möjligt. För man vet faktiskt aldrig med Eva.
Så gör vi. Vi går på den och så poddar vi efteråt. Och så är det julavslutning. Det blir jättebra. Och då kan jag bara som avrundning så kan jag ju bara säga det. Att jag följer ju expeditionen slaviskt. Alltså, det är lika bra att erkänna. Det började med att jag såg på den som guilty pleasure. Men nu är det nog bara pleasure faktiskt. För nu är det så spännande.
Men vad händer? Jag har tappat
nu på. Är det så spännande. Nej, men alltså, det är ju ett koncept som handlar om liksom, det är umbäranden. Det är gruppdynamik liksom. Och det är ändå att de går på berg, vilket jag tycker är också om att gå på berg med en ryggsäck
liksom. Det brukar ju du göra.
Jag kan relatera jättemycket.
Det är din semestergrej.
Det är min semestergrej. Och vad jag förstår av flera av våra lyssnare så har vi och jag genom att liksom utgjuta mig och bespotta den här serien fått människor att falla i farstun en efter en.
Så det är vet andra som knäcker den också.
Det är inte bara mitt fel alltså.
Nej, men alltså det kan vara. Men
ja.
Den är beroendeframkallande.
Den är det.
En del bekanta.
Den är det. Ja. Den är det. Och grejen är att liksom, det är ju så här, folk i teamet blir sjuka och åker hem. Och det är liksom, det händer
just det, det måste vara
ju saker på riktigt. Ja.
Ja.
Det är ju en jättejobbig upplevelse för många. Och många måste avbryta. Så att jag... Typ snart
Dominika, typ
halva, ja, men inte bara det utan själva produktionen orkar inte heller. Vilket, och då kommer ju också det här mer som jag har efterlyst. Alltså det som handlar om att det här är ett stort gäng som går tillsammans. Det är produktionen och det är ett gäng sherpas. Den engelskspråkiga sherpas-guiden får också komma till tals mer och mer och mer.
Vem är din favorit?
Nu är ju min favorit Sanna. Kallur.
Sanna Kallur,
ja. Därför att jag... Därför att hon är den som är mest lik en liksom... En människa. Som
en vanlig människa.
Ja, just det. Precis. Men med det sagt, hon är ju inte den som är den mest spännande personen att lyssna på, kanske.
Ja, hon är bara mest likable.
Ja, hon är ju så här, precis. Ja, ja. Men grejen är att även de som man har liksom retat sig på som en tok, nämligen Stefan Larsson som har verkat så dryg, han visar ju plötsligt då, när det väl gäller så får de ju också visa. I nöden prövas vännen och allt det där.
Och Stefan visar sig vara schysst då i nöden.
Stefan visar sig vara en person som kan vara bra och ha vid såna här eskapader liksom.
Vad bra!
Ja! Ja.
Då stiger du i mina aktning, Stefan.
Ja, men...
Micke då?
Micke, så att säga.
Är han inte något att hålla sig i?
Nej, men han är mer så här. Kan du inte låta... Du vet, det är någon som far illa och då tycker Micke... Någon som far illa i ett annat gäng ska vara på väg upp för det här berget. Och då tycker Micke liksom att... Fan, kan du inte låta läkaren ta hand om det där? Säger han till Stefan. När Stefan vill vara en medmänniska. Utan han, nej men han är lite som i hantvärd och han... Han är fortfarande så himla förtjust i Josefin Ginder och så.
Det är
så himla
uppenbarligen.
Men det är så roligt.
Han vill lite knäcka. Jag tror att han vill att Ginder ska bli kär i honom.
Ja, men, och jag tror att hon också med tiden kanske mjuknar lite grann. Jag
menar,
jag tror
i början så skiter hon i honom.
Ja, men det kanske också är lite spel så att säga. Mm. Jag vet inte. Men vad ska jag säga? Det roliga är ju att han... Alltså han är ju full av one-liners. Det är ju så, jag fattar ju att de filmar honom oproportionerligt mycket. Därför att det är ju underhållning naturligtvis. När han går och kissar liksom till exempel så säger han ju alltså,
fy fan vad liten kuk man har då.
Va?
Ja. Är det? Vänta vad fan sa han?
Du vet det är ju svinkallt.
Så den krymper.
Det är ju svinkallt och då säger han, ja, nej han säger så här. Fy fan, vilken, vad liten kuk man har.
Du vet dessutom att det är det som är ryktet om Micke. Jag känner ju jättemånga som har knullat med honom och det är ganska samstämt.
Känner? Gör du?
Det är klart att jag gör. Det är väl självklart att jag gör. Jag har ju, herregud. Ja.
Men om vi ska tolka det här, men jag ska tolka det här lite välvilligt då. Jag tycker att det är ändå lite bussigt. Alltså dels är det bussigt, men dels säger det ju också någonting om vad som är top of mind för det mesta.
Det är top of mind, men också att Micke har ju till och med råd att säga så.
Ja, det han har.
Flödet kommer inte, flödet av fittsaft kommer ju inte att syna. Ingen kommer att bli mindre erotiskt attraherad av Micke bara för att han konstaterar att hans läm kanske inte är så väl tilltagen.
Just när det är lite kallt.
Och de flesta tror att han ljuger dessutom.
Ja,
de flesta tänker, oj, det är ett monstrum i själva verket. Ja.
Jag vet inte om vi ska ta med det här, men jag kände liksom...
Den repliken tyckte jag var sympatisk. Ja. Jag tycker det var en fin replik.
Ja, just det.
Att han inte hela tiden bara helt som ett... missfoster boosta sig själv.
Nej, precis. Men jag tycker ändå lite lustigt att liksom att våra lyssnare och världen. Ja, men liksom att
här är jag ute i världen och jag tänker fortfarande bara på min kuk.
Ja. Här är jag på 5000 meter höjd.
Men vad mäter jag? Jag mäter inte hur många meter upp jag är. Jag mäter fortfarande min pillevipp som jag har gjort sedan jag var 2 år.
Och det är väldigt in character. Och det får vi tacka honom för på något vis. För det var
han levererar faktiskt.
Ja, det gör han.
Alltså vad skulle det kosta? Alltså han gör ju det här för Stefan Larsson skulle vi ju konstaterat.
Ja.
Vad skulle det ha kostat Stefan att privat liksom boka en resa och boka liksom skärpas och guide och allting. Det hade ju varit uppe i 100 000 kronors klassen. Minst.
Ja.
Så att vad Micke gör för sin vän här.
Ja.
Ska vi tänka på när det gäller empati. Han går ju på plankan bokstavligen för sin vän.
Ja men det har vi ju alltid. Det är ju liksom en teori som vi har förfäktat här genom åren. Mm. Att de borde så att säga slå slag i saken.
Nej men ungefär som Whitney Houston och den här Robin.
Ja.
Varför kan de inte bara stå för sin kärlek och ett jättefint bröllop? Mona Sahlin kan vara, nu kanske. Någon annan?
Ja.
Kan vara vigselförrättare? Okej.
Okej, det var bara det.
Tack för att, thank you for sharing.
Ja, och nu är det bara ett avsnitt kvar och vad ska man leva för sen?
Jag planerar att ge dig en julklapp, Gunny. Jag har nämligen ett nyårslöfte, eller jag har ett nyårslöfte vid sidan av mitt vanliga som jag alltid ger, som är att fortsätta röka.
Mm.
Nej, men mitt andra nyårslöfte är faktiskt att bli en sämre människa. Och det kan ju låta cyniskt och bittert att vilja bli en sämre människa, men vad jag menar med det är att jag vill försöka under nästa år att bli mindre tjänstvillig mot människor som inte ger någonting tillbaka. Mindre rädd. Jag tycker det är dags för mig nu. Jag kommer att fylla 45 nästa år. Det är dags för mig att inte hela tiden vara rädd att bli underkänd och att folk ska hata mig,
att Expressen Kultur har börjat internt prata om att det är dags att klippa banden med mig snart. Jag måste lägga ner mitt sparkande på mig själv. Ja. Och den här, det här default-läget som handlar om att alltid tro att om någon kritiserar mig så har den rätt och sådär. Jag är bra på att försvara mig i min yrkesroll, men dålig som mig själv. Men jag kommer att fortsätta vara snäll mot en handfull människor. Jag kommer att vara en bitch mot de flesta. Ja. Inklusive Björn Wiman, det kan vi prata om nästa gång. Men jag kommer att ha kvar liksom, mina närmaste vänner och min familj kommer att vara snäll mot. Och det ingår att du kommer få en julklapp.
Åh, vad fint. Ja. Lovar du att vi pratar om det där med Björn Wiman nästa gång?
Ja, det är jättekul. Det har att göra med mitt svar på en fråga som vår kollega Anna Hellgren ställde till mig på Messenger.
Ja, vad spännande. Men då pratar vi om det nästa gång och så ses vi efter att vi har sett den här julshowen.
Det var ju jättebra idé.
Ja. Ja. Och då ska vi säga någonting bara om hur maten var.
Jag tyckte att det var otroligt gott. Och mycket mer mättande än man kanske skulle ha trott att det är att bara äta grönsaker. Men jag känner mig mätt.
Och du har inte ens ätit bröd och kakor som jag har.
Jag åt en halv kaka typ. Ja. Som ni vet så är jag ju också, det kan jag också berätta om nästa gång.
Hur det går för dig i din
hälsoresa
i TV4.
Ja, på måndag spelar vi, eller sänder vi sista avsnittet.
Och nu har vi inte pratat ett enda ord om Matilda Gustafssons bok.
Men det kan vi också ta nästa gång då.
Ja, det kan hända.
Årets julklappstips.
Det är inte det att den är viktig på, och inte viktig på något sätt. Men vi har så mycket andra saker. Men,
och jag tycker massa saker om den som kompletterar det som... För att förra gången vi spelade in så hade inte jag läst. Men nu har jag läst den.
Ja.
Och jag tycker massa saker. Så vi tar det nästa gång då.
Om vi kommer ihåg det så gör vi det.
Annars så tror jag inte att risken för att för få människor kommer läsa den här boken är speciellt överhängande. För det är... den bok som alla läser just nu.
Ja,
det.
Bra.
Glad advent så länge från oss som, för oss som driver podcasten Lunch med och från Kim. Nu ska jag bara gå och kissa. Down by the old mill
stream. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.